Hej och välkomna till podden Oslagbara kvinnor. Det här är Maria.
Och det här är Tanja.
Och dagens avsnitt ska handla om psykisk misshandel.
Ja, fy fan, vad det kommer vara svårt att förklara det.
Verkligen, det är otroligt svårt att sätta ord på.
Ja, verkligen. Vad ska man säga egentligen? Det är ord som sätter ärr i hjärtat. Som man får jobba med i åratal efter att man har lämnat en sån här relation. Och framförallt, hur ska jag kunna förklara hur mycket de orden sårar? Eller hur ska jag kunna förklara hur en liten blick menar allvar? Det känns som att man sitter i fängelse och man vågar inte göra någonting. Håller du med?
Ja, otroligt bra beskrivet.
Tack där.
Väldigt starkt.
Ja, det är ju svårt att förklara det här överhuvudtaget.
Ja, men det är ju det som vi sagt förut, att alla frågar efter blåmärken.
Precis.
Men det är ju väldigt komplext med psykisk misshandel. Det tar tid att förstå och förklara.
Ja, men det sätter så djupa spår. Som är, alltså, hur ska jag kunna förklara vem jag var innan jag träffade honom? Och vem jag var efter? För man är ju inte samma kvinna.
Nej, det är man verkligen inte. Man tappar ju bort hela sig själv.
Ja, alltså man är helt annan.
Jo, och sen att man blir så nedbruten.
Kommer du ihåg när du lämnade ditt förhållande när du såg dig själv första gången i spegeln? Hur död dina ögon var?
Jo, det kommer jag ihåg. Och hur dränerad och trött och slut jag var, faktiskt.
Ja, man var ju inte alls den här positiva och glada som innan.
Nej, i alla fall. Åtminstone bara på ytan var man ju kanske det. Men inte inuti.
Nej.
Långt ifrån.
Ja, du och dina fasader.
Ja, precis.
Ja, det här är ju ingenting som händer över en natt. Det sker ju successivt och sakta.
Gud, annars hade nog nästan ingen varit utsatt för det här.
Nej.
För att då hade man ju tänkt bara, alltså, spring.
Ja.
Om man hade sett de sidorna med en gång.
Ja, definitivt.
Det är ju så smygande.
Ja, det går så sakta.
Ja, för jag kommer ihåg första glåpordet han kallade mig för. Mm. Alltså jag blev så chockad faktiskt. Jag reagerade otroligt starkt. Och jag kunde verkligen stå upp för mig själv.
Ja, men jag var likadan. Ja. För jag kommer ihåg att han kallade mig, fan du är psykiskt störd.
Mm.
Alltså jag var så arg.
Ja.
Jag var så förbannad när han sa det första gången. Så jag stod verkligen upp för mig själv liksom, och bara skällde på honom också. Liksom.
Ja, jag var faktiskt beredd att avsluta. Ja. Han kallade mig hora. Liksom.
Oj.
Ja, och då kände jag att nej, det är någonting jag lovat mig. Att jag aldrig någonsin kommer tolerera från en man.
Nej.
Någonsin.
Nej.
Så att det var nära att jag kastade in handduken faktiskt.
Ja.
Men sen så ja, gjorde blir man ju mer det normaliserat då.
Ja, precis. Det blir som, liksom, som man säger, god morgon älskling nästan.
Ja, men det är ju det. Och så tänker man liksom att alla män är ju inte lika. Liksom. Jag kan ju inte jämföra han med mitt ex. Eller liksom, ja, men han kanske har viss temperament. Eller, man hittar ju de här ursäkterna hela
precis.
Tiden. Eller jag kanske var lite för...
Framförallt det, jag tänkte också att man börjar skylla på sig själv. Mm. Att man tänker så här, liksom, ja, men jag kanske borde ha tänkt på mitt tonläge. Eller...
Precis, jag kanske inte skulle tjafsa för en småsak. Ja. Eller sådär.
Så man töjer ju på sina gränser hela tiden.
Det gör man. Och mer och mer och mer.
För i början som man tänker ju liksom att gud vad han är barnslig. Mm. Att han har betett sig som en treåring, trots sin treåring. Och det är liksom, sen bara, jaha. Sen försvinner den här trotsiga treåringen utan man själv liksom bara, ja, det var väl mitt fel då.
Precis.
På något sjukt konstigt sätt.
Ja, och det är ju inte bara det att de intalar en det. Att ja, men det var ju för att du sa det här eller du flörtade eller du gjorde så här. Utan man tänker ju som du säger i sig själv också. Mm.
Precis. Och de förnekar och liksom har alltid bortförklaringar och ogiltigförklarar liksom upplevelser som man har känt också. Så det blir som en sorts mind games de leker med.
Mm.
Liksom det är liksom man börjar ju tvivla mer och mer på sig själv.
Verkligen.
Det känns som att det är spel.
Ja. Och liksom det här med att det är inte psykisk misshandel, det är inte bara glåpord.
Nej,
som
nej.
Många kanske tänker.
Ja.
Nej, det är ju liksom en väldigt liten del i det.
Mm.
Utan det är ju det här hur man liksom blir hjärntvättad, manipulerad, nedbruten. Alltså det är ju väldigt svårt att förklara.
Ja, men det känns nästan som att man har ett litet djur som är, man har inombord som bara äter upp en sakta. Med,
inifrån, ja.
Ja, sakta men säkert. Liksom att Tanja försvinner mer och mer. Och till sist blir man ju liksom en del av dem. Mm. Dina känslor är inte dina längre. På ett, liksom, de blir ju hans för att han har ju format dig till den. Som vi har pratat om tidigare. Liksom, man blir ju formad till en annan kvinna som man inte var.
Ja, och sen det här med att man blir ju så dränerad.
Om?
Alltså, jag kan kanske lite likna det med att vara utbränd.
Mm.
För att jag kommer verkligen ihåg den känslan hur slut jag var i hjärnan.
Mm.
Alltså, det var som ett mörker. Alltså, jag var liksom, jag levde men jag kände mig död inuti.
Mm. Ja, men det är liksom jag, när jag, som jag har berättat tidigare liksom, när jag såg mig själv i spegeln. Jag var bara grå gammal tant efter att jag hade lämnat. Alltså det var, alltså jag såg ingen livsglädje i ögonen eller någonting.
Men förstod du då hur illa det var, om man säger?
Inte på en gång när jag hade lämnat. Jag fattar inte det, för att det liksom, jag fattar ju att jag hade varit med om psykisk misshandel, men jag fattade inte hur,
till vilken grad.
Precis, hur pass mycket skada jag hade tagit. Jag kunde inte sätta fingret på det. Och liksom, jag kommer ihåg att folk var ju mest intresserade av att veta om det fysiska. Men för mig var det psykiska värre. För att det liksom, ja, blåmärkena försvann. Alltså sånt. Men det psykiska försvann inte. Det fick jag ju bära inombords. Och liksom höra de här orden gång på gång när jag gjorde saker liksom. Jag hade triggers, bara som jag nämnt tidigare, borsta håret.
Mm.
Alltså att jag fick utskällning för det. Liksom. Så bara en sån sak var ju en trigger med på, för mig på kvällen. Om borsta håret.
Ja.
Alltså.
Nej, det, och liksom alla de här nedtryckande orden blir som en tagg i hjärtat varje gång.
Mm.
Eller en kniv i hjärtat.
Mm.
Som, det försvinner ju inte.
Och det gör så jävla ont.
Ja, det gör det. Det är fruktansvärt ont.
Ja, bara för att man har lämnat så liksom, det slutar ju inte göra ont för det.
Nej, och det är ju någonting man får leva med.
Ja, men sen är det bara liksom, bara det att försöka förklara till exempel, vi tar till exempel ordet ful, att han säger liksom att ja, men du är ful. Hur ska jag kunna förklara för en annan människa vilken skada det gör på mig? Hur ska jag kunna förklara det? För i början liksom, ja, tänk, liksom, kom ihåg din reaktion när han kallar dig för hora. Man bara, what the fuck, liksom, nu står jag upp för mig själv.
Mm.
Men till sist, hur ont gjorde inte det till sist? Och sen ska du försöka förklara det här för en annan människa.
Men jag tror inte man kan förstå om man inte har levt i det.
Nej.
För att det är så otroligt komplext, psykisk misshandel.
Ja, det är det.
Det är så liksom, många delar i det.
Mm. Det är inte bara en sak, utan det är liksom massor med saker. Mm. Som bara en liten blick. Då visste man direkt. Oh shit.
Mm.
Nu.
Den här känslan i magen. Liksom. Ja. Hugget.
Ja. Man var otrygg hela tiden av små saker som de gjorde. Sa. Eller en blick. Eller vad som helst. Liksom, kroppsspråk. Det är liksom, man visste direkt.
Jo, man tassar ju på tå. Precis hela tiden. Ja. Och har den här jobbiga klumpen i magen att snart kommer man explodera liksom.
Ja.
Eller vad jag har sagt något fel, eller jag har gjort något fel, eller alltså det är ju hela tiden den här känslan av att man gör fel.
Ja, men gjorde inte du liksom, jag vet att jag kommer på mig själv många gånger och tänker liksom att vad har jag gjort, och så gick jag igenom meningarna i huvudet, vad jag hade sagt eller liksom hur liksom jag hade betett mig. Alltså jag kunde djupdyka i mig själv liksom, när han var på ett visst sätt och liksom bara, har jag gjort någonting? Har jag sagt någonting?
Att ja, men så var det varje dag. Varje
ja.
Dag. Men framförallt det som gjorde mig väldigt, väldigt ledsen, det var ju att oftast hade jag inte gjort något fel.
Nej.
Men han blev så förbannad för någonting som jag förstod inte vad jag hade gjort fel. Och det tycker jag liksom är den värsta känslan någonsin.
Jag hade också många gånger att kom fram till att jag har inte gjort något fel, men sen ändå hittade jag fel på mig själv. För att det liksom, ja, men jag har gjort det här då. Eller jag har gjort si, eller jag har sagt så. Liksom, jag hittade alltid fel i mig själv i slutändan. Oavsett, fast liksom, jag visste att innerst inne, jag har inte gjort något fel.
Nej, och sen så liksom, man börjar ju anpassa sig. väldigt mycket. Den här normaliseringsprocessen. Och jag vet att jag tänkte att jag ska inte säga emot. Jag ska inte tjafsa. Jag ska tänka på vad jag säger. Ja, jag ska vara jätteglad. Jag ska laga hans liksom, favoritmat. Jag ska vara liksom, den perfekta kvinnan.
Ja, jag känner igen det där. Så gjorde jag också.
Ja, men ändå var det fel.
Ja, då hittar de någonting nytt.
Precis. Jag skulle ju bli en kopia av honom.
Ja,
en riktig kvinna, sa han. Men när jag försökte det så blev det också, då blev jag straffad för det också.
Mm. Men man var ju verkligen rädd. Konstant rädd. Och som en sak som jag var jätterädd för, det var ju visa mina känslor. Det var, jag var rädd för att gråta.
Mm.
För då fick han ju mer makt. Jag var otroligt rädd att visa svaga känslor. På grund av att, ja.
Nej. Han visade inte mer liksom, känsla
nej,
för det.
Nej. Han gick och visslade. Mm. Eller nynna.
Mm. Men blev det att du grät liksom för dig själv då istället? Eller på jobbet eller i bilen? Mm. Eller?
Nej. Till sist i slutet så slutade jag helt och jag hade helt och hållet stängt av den känslan.
Mm.
För att jag kände mig inte trygg att kunna visa den känslan överhuvudtaget. För jag visste aldrig liksom om han skulle vara där eller liksom vem skulle se. Så jag vågade helt enkelt inte visa Nej. Den känslan tills en dag när jag inte orkade bära den mer. Att, nej, det var ju verkligen i slutet att när jag hade bestämt mig att jag måste ta mig därifrån. Det var först då liksom jag kunde börja känna sorgen i mig.
Ja, men det var samma för mig. Jag stängde faktiskt av allting där sista tiden.
Mm.
Och blev nog mer eller mindre apatisk istället.
Ja.
Jag visade inga känslor.
Nej, man var inte glad, man var inte ledsen. Man var ingenting, man var ett tomt skal.
Ja, och det störde ju han enormt också.
Ja, jag kommer ihåg hur man fick tassa på tår också jämt. Alltså jag visste ibland inte hur jag skulle gå ens en gång.
Nej. Alltså. Eller vad man ska ha på sig. Eller hur man ska sminka sig. Eller vad man ska säga.
Alltså jag blir bara dränerad och höra.
Bara att tänka på det. Ja.
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 Och ta mig tillbaka till den tiden.
Verkligen.
Nej men gud. Alltså vi ska vara stolta att vi har tagit oss ur där.
Mm.
Och det har det varit värt.
Ja,
men det har varit tufft också.
Jättetufft. Och det är ju det som är läskigt, att man kanske inte ser det själv.
Mm.
Hur jäkla illa det är.
Nej, för man ser ju inte det där och då. För jag såg inte det.
Nej, inte jag heller.
Det är liksom...
Men har man en magkänsla där någonting är fel, då är det ju ofta fel.
Mm. Jag hade den redan tidigt.
Mm.
Men jag dämpade min magkänsla. Hur var det för dig?
Ja, kanske inte så starkt då i början. Men det var ju många saker som jag sa där som jag reagerade väldigt starkt på i början.
Mm.
Som sen blev vardag.
Mm.
Som jag accepterade. Men nej, absolut att jag reagerade på saker och tänkte att nej, usch, det här känns ju olustigt. Eller liksom, oj. Men sen med tiden blev det ju mer att jag tänkte att nej, men det är nog hans personlighet. Han sa ju väldigt mycket att älskar man någon på riktigt, då blir man ju arg också.
Mm.
Annars liksom att du har inte upplevt kärlek innan, sa ju han till mig.
Mm. Mind games igen.
Precis. Och när vi hade det bra så hade vi ju det otroligt.
Ja, samma här.
Ja.
Alltså det var ju de där topparna som man levde
det
på.
Det var ju det man levde för, ja. Så det är det som är så farligt också.
Precis.
Jo, men apropå det här med glåpord, det är ju otroligt sårande.
Ja.
Men... tystnad.
Ja, oh, herregud. Jag hatade tystnaden.
Nej, men då tar jag hellre glåporden.
Ja, faktiskt. För det är liksom den där tystnaden. Man hade ingen aning om vilket humör han var på. Liksom, eller vad som skulle ske. Och så fick man liksom kanske de här kommentarerna. Ja, men gud vad skönt att det är tyst hemma. Nej.
Alltså ovissheten.
Ja, oh, herregud.
Mm. Det är så psykiskt härande. Ja. Alltså snälla, skrik mig hellre i ansiktet.
Ja, definitivt.
Än att vara tyst.
Ja.
För man undrar ju hela tiden, vad tänker han nu? Liksom? Ja. Vad är hans nästa steg?
Mm.
Vad har jag gjort? Liksom?
Mm.
Man vet ingenting.
Nej, man har ingen aning. Och sen helt plötsligt kan det bara komma en jävla massa text eller dittan och dattan. Och liksom... Det var nästan skönare att få den texten.
Ja.
Alltså att han bröt tystnaden. Alltså jag, nej, nej. Nej, tystnad för mig. Nej, det går bort.
Nej, det är fruktansvärt. Och där har vi båda blivit straffade med tystnad.
Ja.
Och där man också går och undrar, oj, vad gjorde jag nu?
Mm.
Vad hände? Liksom.
Och snacka om att man vänder ut och in på sig själv. Mm. I den liksom tystnaden man lever i.
Precis. Alltså för mig var det ju att han försvann ju då. För vi bodde ju inte ihop.
Ja, det kunde min också göra.
Ja. Ja, han kunde också åka iväg eller?
Ja, ja, ja.
Så var utan det... höra av sig.
Ja, ja. Han hade till och med packat sina grejer liksom ibland när jag var på jobbet.
Åh, herregud.
Så kom jag till, hem till en tom lägenhet.
Nej, vad fruktansvärt.
Alltså. Och så var han tyst.
Ja.
Och så svarar han inte när jag ringer heller.
Nej, precis.
Ja, inte för att jag ringer många gånger. Jag är inte den som springer efter någon.
Nej, men jag har nog ändå ringt och försökt få tag i honom. Och smsat. Men han blockade mig. Överallt. Alltså verkligen överallt. Så att jag inte kunde få tag i honom.
Mm.
Men då, till slut blev det en sån maktgrej för honom. Att jag liksom inte... Ja, men jag har sagt det tidigare någon gång. Jag vågade inte ens gå ut.
Ja.
För att jag visste inte när han skulle dyka upp. Jag satt liksom bara och väntade på honom.
Mm.
Vilket låter helt sjukt. Men jag blev ju så himla straffad.
Ja.
När han väl bestämde sig för att dyka upp.
Men man blir ju apatisk på ett sätt.
Ja, det blir man.
För att jag vet liksom när han, min stack. Och liksom... Sen var han helt plötsligt så här, gubben ur lådan. Bara, dadang, hej, varför är det alltid jag som måste höra av mig först? Man bara,
exakt så sa mitt ex också.
Varför ska jag? För då ska jag fråga, gick resan bra? Eller frågar han en gång.
Mm.
Alltså, vad ska jag skriva? Har du packat dina grejer och stuckit? Vad fan ska jag göra?
Mm.
Jag kan inte göra någonting då. Eller som en gång som han, liksom efter 2 veckor. Han har varit tyst i 2 veckor. Så ringer han. Hej älskling, jätteglad.
Mm.
Men
ja, då passar det.
Jag bara, vad fan vill du? Frågar jag, alltså rakt ut. Vad fan vill du?
Och då ska man bara foga sig liksom.
Ja, och då vart han ju skitarg.
Mm.
Men liksom, jag trodde att du skulle bli glad. Men bara, nej. Så det slutade med, hela samtalet slutade med att jag bad om ursäkt.
Mm.
Gjorde det.
Jo, men så var det ju ofta för mig också.
Mm.
Han ringde ju ofta och sa att hade inte jag ringt dig nu, då hade du aldrig hört av dig. Och liksom,
ja, känner...
betyder ingenting för dig. Och liksom, du älskar inte mig på riktigt. Och, mm. Men jag blir sjuk utan dig. Det var därför jag var tvungen att höra av mig. För att jag kan inte leva utan dig. Liksom.
Mm.
Så var det varje gång.
Mm.
Så att, liksom, han vände ju på steken.
Mm.
Och då var det ju som sagt jag som...
Men det är ju också psykisk misshandel. Att liksom när de gör slut och liksom nästlar sig in. Mm. Det är också psykisk misshandel.
Nej, men verkligen.
Alltså det tär ju på en. För liksom, om du tittar liksom när vi läser våra fredag upp utredningar. Jag var ju livrädd att han ännu en gång skulle lyckas nästla sig in.
Mm. Jag står ju till och med där.
Ja, jag var livrädd för det.
Mm.
För jag var livrädd liksom att bli den här fast med honom. Jag var livrädd att bli den liksom kvinnan som jag var med honom. För att liksom man är ju ändå en annan när man har kommit därifrån. Man börjar sakta men säkert andas igen.
Mm.
Med egna lungor och på eget sätt. Men jag var så rädd. Jag kommer ihåg att jag pratade med, kvinnojouren ofta. Liksom att, nej, men jag... Och hon bara, nej, men tror du verkligen du skulle gå tillbaka? Jag bara, nej, jag vet inte. Jag har ju gjort det hittills, så jag litar inte på mig själv. Alltså.
Nej.
Alltså det var så sjuk känsla att inte kunna lita på sig själv.
Ja, men den känslan kan jag verkligen förstå. Jag hade inte det på det sättet på slutet, mer än det som jag sa, att han ville gärna träffas. Och där kände jag att nej, träffar jag honom så är det kört. Men däremot hela tiden... I slutet när jag liksom försökte ta mig loss så hade jag ju den känslan som du beskriver.
Ja.
Att han hela tiden näslades in. Och det gjorde han ju också.
Mm.
Han lyckades med det.
Mm.
Så att jag kan verkligen förstå den känslan.
Ja, men det är så hemskt
att
känna den känslan.
För att det räcker liksom ett fint ord eller liksom att de dyker upp och man, liksom, man smälter när man ser dem. Man har ju känslor för de här människorna. Man älskar honom.
Ja, precis.
Det är inte så att det bara är ren och skär hat. Liksom.
Nej, det är det faktiskt inte.
Nej.
Det är det inte.
Och man tror ju att man, eller jag trodde i alla fall att jag kommer dö utan honom.
Mm.
Jag kommer inte klara mig utan han.
Nej, usch vad jobbigt.
Ja.
Nej, men man blir ju liksom helt hjärntvättad. Alltså det är verkligen, hjärnan är kidnappad.
Mm.
Den är kidnappad.
Ja, det är den. Och jag kan verkligen förstå de här som blir så isolerade, för att ja, det är en process som är svår att förklara, men det sker ju under en lång tid. Och det är inte det att de säger att du får inte träffa dina vänner. Du får inte gå ut. Du får inte ringa den. Men man orkar ju inte med konsekvenserna. Man vet man ju att det kommer straffad. Bli, ja, man blir straffad. Och det känner man att det inte är värt det.
Mm, precis.
Så då stannar jag hellre hemma så att han ska bli nöjd.
Ja, men det är också fel. För jag fick höra då liksom, ja, men du ska bara umgås med mig 24/7.
Mm.
Fick jag höra istället sen. Och gjorde jag någonting, ja, men då var det fel.
Mm.
Så jag visste inte vad jag skulle göra. Det finns ingen mitt emellan. Det finns ju verkligen ingen mitt emellan. Ska jag umgås med han eller ska jag umgås med vänner? Det finns ingenting mitt emellan.
Nej.
Och det var den gråzonen jag försökte leta efter. Men jag hittade aldrig den gråzonen. För det finns ingen. Det vet jag idag. Men det visste jag inte där och då. Det här med psykisk misshandel är ju så otroligt svårt att försöka förklara vad man känner om, vad som händer igen. Så ska vi försöka ta några exempel ur våra liv, liksom. Ja, till exempel med ord eller saker, händelser.
Ja.
För jag har till exempel en som jag reagerade jättestarkt på, som gjorde mig jätteledsen och sårad. Vi hade som vanligt dåligt med pengar för att han bytte jobb konstant, som jag har sagt. Och vad heter det? Då hade vi ganska nyligen köpt en ny stor TV. Och jag frågar honom, ska vi sälja TV:n för att få ihop till räkningar?
Mm.
Han bara, absolut inte. Och sen vet jag inte riktigt hur vi kom in på det. Men till sist, det slutade med att han tyckte att jag skulle sälja mig själv.
Fy fan alltså.
Istället för TV:n. Alltså, jag
du skulle sälja dig.
Men inte våran TV.
Nej.
Alltså det är liksom... Alltså jag kommer ihåg hur ledsen jag vart liksom. Och det här var liksom min man.
Mm.
Alltså inte för att vi är gifta, men alltså det här var min man som tyckte att TV:n var viktigare än vad jag var.
Mm.
Men då skulle han minsann inte... Han bara, ja, men då ville jag inte veta liksom att du har sålt dig själv. Jag bara, men fan, du är väl den första jag skulle säga det till i så fall. Ja, men det är väl samma sak som ha ett KK som att sälja sig själv. Tyckte han.
Ja. Men vad gjorde det i dig?
Alltså jag vart ju... Jag kände mig mindre värd. Jag vart ledsen. Jag kände mig värdelös.
Förnedrad
alltså,
kanske?
Ja, alltså jag var... Alltså, det var så många olika... Det var som att en del av mig dog.
Mm.
Med hans ord.
Men hur kom du över det här? Kunde du förlåta det? Liksom... Försökte du intala liksom att nej, men han menade säkert inte det, eller liksom hur tacklade du det?
Oj, alltså jag försökte förlåta honom, men jag kunde aldrig. Alltså jag hörde alltid de där orden i huvudet, att när vi hade dåligt med pengar, liksom att aha, kommer jag få höra igen att jag ska sälja mig själv, och jag försökte förtränga bort orden. Men de ekade i huvudet lite då och då, liksom beroende på situationen. Det var liksom som att tända lampan. Mm. Alltså beroende på vad som skedde i våra liv. Så det gjorde också att jag inte vågade prata om allt med honom. För att jag var rädd då att han skulle säga igen att jag skulle sälja mig själv. Så nej, jag drog mig undan. Alltså jag bärde mer av den ekonomiska ansvaret själv.
Mm.
Istället för att dela den med honom.
Ja.
Så jag har varit så ensam i det hela.
Men det är ju helt oförlåtligt.
Och så skämdes jag. Liksom, jag sa inte det till människor runt omkring mig heller. För jag skämdes att min man hade sagt så ens en gång.
Mm. Det är ju det man gör tyvärr.
Ja.
Så man väljer ju hellre att hålla det för sig själv.
Mm.
För att den här skammen som du säger, den blir ju jättejobbig.
Ja, men det var så pass stor händelse. Så det var, nej.
Sen vill man ju inte liksom, den man lever med och den man älskar, den vill man ju liksom inte måla upp som en negativ person i någons ögon.
Nej.
Utan man väljer ju ofta att skydda.
Ja, man gör ju det tyvärr.
För att, alltså...
Säg mig bara hur skulle jag ha kunnat bevisa det här? Alltså bara en sån här. Att det här är psykisk misshandel. Hur ska jag kunna bevisa att han har sagt det här?
Nej, men det går ju inte.
Hur ska jag kunna bevisa vad det gjorde med mig?
Det är ju liksom, man får ju filma allting då. Ja, men du ska ju filma när du blir mördad. För annars räknas det inte.
Ja, men det är ju sinnessjukt.
I Sveriges rättssystem.
Det är ju sinnessjukt.
Ja, ska jag men det är så det är.
Ja, men det är, alltså, ska jag ha en kamera i mitt hem utan att han vet om det?
Va? Ja, ska du.
Ja, men det är ju sjukt om du tänker. Det är sjukt.
Men då blir man ju säkert anklagad för det.
Ja, men det är ju
inget. Då blir man själv ett psycho liksom.
Ja, precis. Mm. Det är ingen jävla Big Brother vi lever i.
Nej, nej, men det kommer ju en lag här nu om psykisk misshandel.
Mm.
Men man undrar ju lite, hur kommer det liksom fungera?
Jag hade ju inte, ännu en gång så hade inte jag kunnat anmäla min.
Nej. Nej, det hade du inte. För det hade inga bevis.
Nej.
Jag hade ju väldigt mycket bevis i form av sms.
Mm. 80 000.
Ja, bara på 1,5 år. Ja. Så jag vet inte ens veta hur mycket det är på 5 år. Men å andra sidan, allt som han har sagt och utsatt mig för, det hade jag ju aldrig kunnat bevisa.
Nej.
De här smsen är ju bara liksom, alltså, en pytteliten del av det hela.
Ja, men vi tar liksom med det här med du fick så konstant mycket sms.
Mm.
Vad gjorde terror. Det med dig? Alltså, hur, alltså...
Nej, men jag blev så dränerad. Mm. Jag blev utbränd. Alltså min hjärna stängde av. Mm. Jag fick de här migränanfallen liksom för att jag spände mig så mycket. Och det var en konstant stress i mig. Oerhörd stress alltså.
Mm.
Och att jag kände och sa flera gånger också att nu orkar jag inte mer. Jag orkar. Du måste sluta. Jag orkar inte. Jag blir sjuk liksom.
Mm.
Men han fortsatte ju. Jag skulle ju fota allt jag gjorde.
Mm.
Vart jag var liksom.
Mm.
Jag vet att liksom, mina kollegor reagerar ju på att, ja, men att jag var stressad och mina ansiktsuttryck. Och man hade ju många gånger liksom, ja, man fick ju bita ihop.
Mm.
Han lät ju inte mig sova. Liksom drog av täcket, pratade helt oavbrutet och krävde att jag skulle svara, annars blev han förbannad liksom.
Mm.
Men när han hade somnat, då fick jag ju sova då. Sen sa jag att han hade kameror i lägenheten. Så han såg exakt vem som kom in och ut, vad jag gjorde, vad jag sa, vem jag pratade med. Jag fick ju inte liksom äta med mina kollegor, det har jag ju också sagt förut, men det var ju liksom också rätt förnedrande ändå.
Mm.
Jag kunde inte hälsa på killar. Och liksom det här ständiga hotet, alla ska få veta vem du är. Alla ska få veta liksom.
Ja, mitt ex hade det liksom, han hotade ju slänga ut mig.
Mm.
Han tog bokstavligen tag i mig. Och så försökte släpa ut mig ur den här stugan som vi bodde i.
Ja, det måste ju varit en oerhörd stress.
Ja, paniken där.
Ja. Eller, vart ska du ta vägen?
Ja, jag kände ju ingen i den staden.
Nej.
Ingen. Eller liksom att han, vad heter det, hotade med att slänga ut mina saker på...
Liksom, på gatan liksom.
Mm. Och liksom... Alltså, jag kommer ihåg att jag klamrade mig fast en gång vid dörrkarmen. Att jag ville inte. Alltså, jag var så jävla rädd. Var fan ska jag ta vägen? Var ska jag bo? Vad ska jag göra? Jag har ett jobb. Jag måste ha ett jobb. Jag kan inte sova hos jobbakompisar för jag har precis fått ett nytt jobb. Jag känner inte dem. Alltså, jag har ingenstans att ta vägen. Jag har ingenting.
Nej. Men hur reagerade han? När du fick den här paniken?
Ja, men det var ju mer makt. Han njöt ju på ett annat sätt. Och liksom han använde ju det oftare och oftare mot mig. Att det liksom, att han skulle slänga ut mig. Och, ja, passade inte så gå. Liksom, kunde han öppna dörren och bara liksom peka, stick härifrån, ska reka något mig. Och liksom. Och
han visste exakt vilka punkter han skulle trycka på.
Precis. Och vi hade pratat om det här, för det här var min största rädsla innan jag flyttade till honom. Vi hade pratat faktiskt om det här. Och han hade sagt liksom, nej, men i så fall liksom, ja, men då flyttar ju jag på mig och du får bo kvar där. Och liksom, jag har ju kontaktnät så jag vet ju vart jag ska ta vägen och allt det här. Ja, bullshit.
Mm.
Alltså bullshit på riktigt. Det var ju liksom att han försökte släpa ut mig ur liksom huset. Mm. Alltså det var liksom paniken. Alltså jag var så rädd.
Ja, men jag känner igen det där för att den här tystnaden som han straffade mig med och var borta i flera dagar och plockade mig och hörde inte av sig.
Mm.
Och jag bara låg i fosterställning och grät och väntade på att han skulle höra av sig. mm. i princip. Och sen när han väl dök upp och jag låg där i sängen helt apatisk. Mm. Alltså det leendet han hade.
Ja, man, ja, jag vet
och den blicken. Ja. Jag kommer aldrig glömma det.
Nej.
Alltså det var så hjärtskärande. För mm. att man såg verkligen, precis som du säger, hur mycket han njöt i detta.
Mm.
Av att liksom ha kontrollen och makten ja. Över mig.
Precis.
Han fick en kick av det.
Ja.
Det är så... Trots att han såg vad det gjorde med mig.
Ja.
Så det... upprepade det sig gång på gång på gång.
Ja, det är så hemskt. Alltså det är så hemskt att känna sig så liten och värdelös i den känslan.
Mm.
Som liksom när man får se de här blickarna och de här leendena och allt det här liksom, att man känner sig helt värdelös.
Ja, det alltså, gör man.
Värdelös.
Men jag försökte många gånger också liksom prata vett med honom, om du förstår.
Mm. Ja, jag vet. Jag menar jag liksom, när man hittar de här bra stunderna kanske.
Ja, eller liksom att jag sa liksom att i en relation ska man liksom lyfta varandra. Mm. Man ska inte trycka ner varandra. Alltså man ska inte bråka. Man ska inte kalla varandra fula saker. Eller mm. liksom slåss. Eller... Alltså... Men det gick liksom inte in.
Nej.
Det var som att liksom, jag kände bara till slut. Vem är det jag pratar? Alltså, ja, men pratar jag med väggen eller?
Ja, men till och med väggen lyssnar bättre.
Ja.
Och kan ta emot det bättre. Så ja. Kände jag många gånger. För liksom man var så dränerad av att försöka ens prata med dem. Alltså, för jag försökte prata med mitt ex liksom alltid när jag, de här gångerna när jag kände att han var mottaglig.
Mm.
För man kände ju liksom att nu kanske han är mottaglig. Mm. Nu kanske han hör. Och liksom man pratade och berättade hur man kände sig. Och liksom, ja, man, liksom, jag kunde ibland känna att okay, nu har han hört. Eller hur?
Ja, man tänker en normal människa hade ju reagerat
mm.
på ett sundare sätt.
Ja.
Inte njutit i att Nej. Någon är helt förkrossad. Liksom. Men jag kände också många gånger att han kanske utnyttjade det då, hur jag berättade att jag kände.
Ja, de fick mer makt och visste Precis. Hur de skulle använda emot den.
Exakt.
Det var så lite jag kände också.
Ja. Jag var så desperat att få honom att inse och ändra sig.
Mm.
Men till slut insåg jag att han kommer aldrig ändra sig.
Nej.
Han kommer aldrig ändra sig.
Mm.
Utan antingen får jag gå. Mm. Eller stanna och acceptera skiten.
Precis. Men det var ju framförallt därför liksom, som jag har berättat tidigare. Jag satt och tränade på det här jävla leendet i bilen. Eller liksom satt och andades som han. Liksom.
Mm.
Det var ju för att försöka rädda mig själv. I den situationen. Alltså att inte trigga honom. Eller...
Nej.
Bara vara, alltså att vi skulle bara ha ett normalt förhållande. Nej, men alltså det låter helt sjukt att säga det, men alltså nej, alltså det var nej, usch.
Ja, fy. Och så där också liksom att man, ja, men jag kommer liksom när blicken med hatet mm. i som han hade
mm.
och liksom att om vi hade bråkat och han kunde bara helt plötsligt dyka upp på jobbet. Och liksom jag bara ser liksom, han är svart i ögonen. Ja. Och bara titta på mig. Alltså en blick
mm.
kunde liksom få mig att vilja kräkas.
Jag sjunker genom jorden. Ja. Liksom, att det inte existerar överhuvudtaget.
Precis.
Jag känner igen det där så väl. Liksom, ja. Att man vill inte ens existera. Snälla sluka mig i marken så jag kommer härifrån. Man får den här paniken i
ja,
sig.
Ja, man får en sån här overklighetskänsla också.
Ja. Paniken bara, jag vill bara fly liksom. Du kan inte fly för du vet att det liksom, då kommer det bli värre och det, liksom, det, liksom, man har ju 10 olika scenarier i huvudet, i alla fall jag hade det
mm, men det har man ju
liksom, men det, du kan inte göra, det är bara bemöta det
mm.
och hoppas på det bästa.
Precis. Och det här liksom mm-hmm. mm. så du väljer att gå och jobba när vi har bråkat, jag är mm. så oviktig mm. alltså de här liksom
mm.
hela tiden.
Mm.
Ja, det är så psykiskt.
Nej, men de kontrollerar ju en ut i fingerspetsarna. Man är som deras jävla marionettdocka. Mm. Liksom, att de drar i trådarna om vi agerar.
Exakt.
Hur de själva vill. Liksom. Så jag tänker bara på en sån sak. Liksom, att, till exempel, mitt ex brukar ta mig runt magen och kalla mig om mitt lilla fetto.
Nej. Fy fan alltså.
Och jag har varit jätteledsen. Och jag sa det till honom. Han bara, men det är ju bara positivt. säg mig hur det är positivt för en kvinna att bli kallad för fett då.
Men där är ju mindfucking också.
Ja.
Så jag, in i...
jag frågar faktiskt honom, tycker du att jag är fet? Han bara nej. Och sen kunde jag bara på kvällen bara, vad mitt lilla fett då.
Ja, men som att det är så normalt också för dem.
Ja.
Det är liksom inget, ja men, de kommer ju undan med allt.
För han sa det på lite charmigt sätt, eller liksom, mitt lilla pucko. Mm. Det var mitt smeknamn, pucko.
Men om du hade sagt det till honom.
Ja, herregud.
Ja, det hade tagit hus i helvete.
Ja, definitivt.
Jag fick tänka på varenda litet ord jag sa till honom.
Ja, men det är man tvungen för att man vill ju överleva. Man vill ju liksom kunna vara lite mänsklig i alla fall.
Men blir du liksom deprimerad till slut?
Om.
Ja, du blev
om.
Det.
Alltså jag var så deprimerad så ibland så liksom kunde jag tänka så här liksom att det skulle vara bättre om jag var död.
Mm.
Alltså det skulle vara enklare. Alltså det, livet skulle vara 10 gånger enklare.
Tror du inte att det är många kvinnor som drabbas faktiskt av... Alltså folk kan ju säga så här, ja men jag är deppig typ.
Mm.
Men det är inte samma sak. Jag menar nu alltså riktig depression liksom.
Ja, ja.
Tror du inte att många psykiskt utsatta kvinnor drabbas av det?
Jo, det tror jag.
Ja.
Alltså jag, var inte du deppig?
Nej, alltså jag var på riktigt deprimerad. Ja. Och jag fick ett läkarutlåtande om det också. Alltså jag äter ju antidepressiva.
Mm.
För att jag kände ju precis som du. Jag orkar faktiskt inte mer.
Nej.
Jag orkar inte leva mer.
Nej, men man orkar inte. För man är så, som du säger, dränerad. Man är så liksom trött.
Ja.
Det är liksom det som... Man har helt och hållet försvunnit.
Jo, men när jag liksom hör mig själv berätta så kan jag känna att... Men varför gick du inte då?
Ja, men det är ju inte så lätt.
Nej, alltså, jag vet. Men på ett sätt kan jag känna, hur kunde jag stå ut med den här skiten?
Mm.
Men jag älskade han så mycket.
Ja.
Det var ju de bra stunderna som var värt det för mig.
Ja, men man levde ju för topparna. Mm. Alltså, man levde ju, man hade ju hoppet om att han skulle bli den där bra som han var när det var så sagolikt.
Mm.
Alltså man sög ju på de karamellerna. Att det liksom...
Och det var han.
Ja.
Men... Det blev ju
men tror inte
mindre
han
var, och mindre.
Ja, men tror inte han var det mer de gångerna när du tänkte att nu ska jag ur det här? För det har jag tänkt på. Det var mitt ex.
Jo, definitivt. Alltså han sökte ju sjukhusvård som jag sagt innan.
Ja.
Han fick hjärtinfarkt och stroke och allt möjligt. Ja. Sa han.
Mm.
För att han fick ju panik.
Mm.
Att han kände att jag skulle lämna honom och då var det synd om honom.
Ja.
Då skulle jag få panik. Bara, åh, gud, vad är det som har hänt och vart är du? Och liksom, nu glömmer vi hela konflikten här och tänk på din hälsa typ.
Mm.
För det var ju så jag blev.
Ja.
För jag är ju en omvårdad människa.
Precis.
Som jobbar i vården.
Ja.
Så att, alltså, det visste ju han.
Ja.
Så att, ja, definitivt.
Min var ju jättegullig de gångerna.
Mm.
Alltså det var ju liksom, det var ju de här topparna som jag hade med honom. Han var jättecharmig och han var väldigt omtänksam och allting. Men så fort det liksom, jag hade, det tar ju ett tag innan man blir trygg i sig själv och känna tryggheten igen att ja, men nu kommer det bli bra.
Mm.
Det är inte heller att det liksom, ja, efter en dag liksom, att man känner så. Det tar ju liksom, ibland kan det ta en vecka.
Mm.
Och så, när han kände att jag hade blivit trygg i att stanna kvar hos honom. Så började helvetet igen.
Mm.
Lite smått igen.
Ja, men det känner jag igen.
Ja.
Men jag också känner att i början var det ju liksom... Det kunde ju gå alltså, månad eller så.
Mm.
Utan konflikter.
Ja.
Men i slutet så blev det ju liksom... Ja, men kanske det gick 2 veckor. Och sen blev det 1 vecka. Sen blev det liksom att... Oj, det har inte ens varit en enda dag utan konflikter.
Mm.
Eller bråk eller våld.
Ja.
Så att det blev ju mindre och mindre och mindre. Det var ju kanske alltså 99% bra i början.
Mm.
På slutet var det 99% dåligt.
Ja, jag känner igen det.
Och det var de här brödsmulorna som man bara väntade på att få.
Precis.
Det positiva liksom.
Ja.
Och när man väl fick dem, då blev man ju svag.
Mm.
Och det vet de.
Ja, definitivt.
Ja. Smälte inte du när liksom han blev sådär gullig?
Jo, gud ja. Det var som gelé i hans händer.
Mm.
Alltså det var ju liksom, han fick ju göra precis typ vad som helst liksom, för att jag liksom älskade den sidan av honom.
Mm.
Att då var jag viktig och jag var en del av hans liv, vilket man inte annars var. Utan allting handlar ju om dem egentligen.
Jo, men någonting jag har förstått med de här våldsrelationerna, det är ju att det ofta handlar om, det är ju nästan kärlek på liv och död.
Mm.
Upplevde du det?
På vilket sätt menar du då?
Nej, men mitt ex, liksom, det var ju sådär liksom... Väldigt starka ord jag fick höra.
Mm.
Liksom att den dagen du lämnar mig, då tar jag livet av mig.
Nej, det skulle min aldrig ha gjort.
Nej.
Han var för alldeles för egen kär för att kunna göra något sånt. Ja. Aldrig att han skulle ha...
Nej, men det har ju du sagt förut faktiskt.
Nej, han är alldeles för egoistisk för att liksom ens kunna avsluta sitt liv. Alltså, det skulle han aldrig göra.
Nej, för som var ju mitt ex enormt mycket. Att det var liksom han och jag mot världen. Det var liksom vi, det fanns inget annat. Och han blev liksom sjuk utav mig. Alltså det var väldigt stora ord som jag aldrig hade hört en man säga till mig förut. Absolut att män har sagt fina saker och att de älskar mig och så. Men inte på det här sättet.
Ja.
Och det fångade mig. Det var farligt.
Ja, men det blir ju någonting annorlunda som du har fått höra. Och det blir liksom, som du säger, liksom det är starka ord.
Ja.
Det är väldigt starka ord.
Mm.
Maria, för att gå tillbaka lite på de här, att du var tvungen att skicka foton och det, för jag tyckte vi bara fuff, förbi det lite. Så liksom, han ville gilla dig ju kontrollen över dig och liksom du var tvungen att visa foton, GPS och hit och dit. Och, men hur kändes det egentligen för dig och hur pass kontrollerad var du?
Alltså jag kände ju att inte jag ägde mitt eget liv längre. För att köpte jag en mjölk i affären så var jag ju liksom tvungen att redovisa det genom kontoutdrag och vilken affär jag var på, vilket klockslag, hur lång tid det tog, vilken kassa jag tog. Alltså skicka min mamma ett sms så kände jag ju ett stort behov av att berätta det till honom.
Ja, var du tvungen att visa upp sms också?
Ja, för att jag var ju så rädd att han skulle ta min telefon och se det och då blir han vansinnig om inte jag har berättat det för honom. För att då är jag lugnare och jag håller hemlisar för honom.
Ja.
Men saker som jag tycker är helt egentligen irrelevanta och som tillhör mitt privatliv. Men han ägde ju mitt liv väldigt mycket. Och liksom det här med att han satt och hade en kamera i lägenheten, jag kände ju liksom, jag visste inte. Stämmer det eller stämmer
det inte?
Ja,
med ovissheten och liksom inte veta. Liksom, det är ju nästan värre än att veta.
För jag gick liksom på riktigt och tittade efter kameror. Jag tänkte, har han gömt i en blomkruka eller har någon inspelning här? Eller liksom, det var så obehagligt. Eller liksom att han ringde och jag inte svarade på en gång. Att jag kanske missade samtalet.
Oj, ja, det ville jag inte ens tänka på.
Nej, då blev man ju så straffad liksom.
Ja.
Och samma det här med polisen hittade en GPS i min mobil. För att han visste ju alltid vart jag var.
Ja.
Och då är det ju det här, varför ljuger du? Liksom. Men ibland drog jag vita lögner, absolut.
Ja, men det är bara för att överleva där och då.
Ja, jag orkade, det var liksom inte värt det.
Nej. Alltså alla dessa förklaringar och liksom allting liksom, man visste ju liksom, man visste nästan konsekvenserna av vad som skulle ske.
Ja, och det är liksom ständiga malandet att ja, nu fattar jag, kunde han bara säga. Mitt i matlagningen. Och man bara, vadå? Ja, nej men du har varit otrogen. Nu fattar jag.
Nej, men
jag ser det i dina ögon.
Ja.
Eller liksom, du älskar fortfarande ditt ex. Ser du på dig liksom. Alltså det var väldigt mycket att stoppa ord i min mun och mina tankar. Och jag menar, jag var aldrig otrogen.
Ja, för dina känslor var inte dina. Alltså jag känner igen det här liksom att liksom, jag fick inte äga mina känslor.
Nej, precis. Eller tankar ens.
Nej, för jag vet hur du fungerar. Jag vet hur du känner dig.
Jag vet vilken sorts kvinna du är.
Ja, alltså det vet du inte. För jag kommer ihåg många gånger när han sa att jag vet vad du känner, jag känner dig. Jag stod där liksom mitt emot honom och tänkte, för han har ingen aning.
Nej.
Han har ingen aning vem jag är. Alltså det var nästan skrämmande. Så länge som vi hade varit ihop och kände den känslan. Han känner ju inte ens mig.
Nej, och liksom, det spelar ingen roll hur många gånger man sa att jag har aldrig svikit dig. Jag har aldrig varit otrogen. Jag har aldrig gjort någonting för att såra dig medvetet. Du kontrollerar mig 24/7. Du har koll på min mobil. Du vet vart jag är hela tiden. När skulle jag haft tid att vara otrogen? Men alltså det är ju absurt.
Ja.
Det är han som har problem med de här tankarna. Och svartsjukan. Och där var det också mycket som du pratade om när han sa att det är bättre att du säljer den tvn. Han sa inte så till mig, men det var väldigt mycket att han hakade upp som mitt förflutna. Mm. Han målade upp scenario liksom, att ja, jag kanske hade varit en hora som hade sålt mig innan. Liksom, han hakade upp sig väldigt mycket på mitt ex.
Mm.
På saker som jag hade fått av andra människor. Det fick jag ju slänga.
Mm.
För att han klarade liksom inte det. Han straffade mig väldigt mycket för sånt som hade hänt åratal innan vi ens hade träffats.
Mm.
Att jag hade gift mig till exempel. Mm. Med barnens pappa.
Ja.
Men vad har han med det att göra? Alla vi har ju ett bagage.
Ja, men alla har vi ett förflutet.
Precis.
Har vi.
Men det ska man liksom inte bli straffad för.
Nej.
Men han ville ju att jag skulle vara ren. Inte ha träffat någon. Helst mm. oskuld. Jag skulle bara vara han.
Mm.
Han ville äga mig.
Ja.
Eller han ägde mig.
Ja, precis.
Men nu när du fått perspektiv på det hela. Och ja. Du ser det med andra ögon. Om du liksom hoppar tillbaka i relationen. Hur upplevde du då liksom, mot vad du upplever nu?
Hur menar du?
Nej, men liksom, insåg du att det här är fel liksom?
Då, där och då?
Ja.
Vissa gånger kunde jag känna, liksom, till exempel det var ju som då när jag kände att det handlade om mina känslor. Mm. Alltså vad jag hade för känslor inombords och han står... Och skriker på mig att så här känner du och så här fungerar du. Då kunde jag känna liksom att nej.
Det här är inte så.
Nej, det här är liksom nej. Men liksom inte till, alltså tänker jag idag tillbaka på andra saker så tycker jag det är skrämmande
mm.
hur man har levt. Jag tycker det liksom jag blir rädd hur jag har levt, mm. alltså över mig själv.
Det är viktigt att du säger tycker jag. För att det där, det blir man.
Ja, och jag känner liksom att hur har jag orkat? Hur har jag stått ut? Framförallt liksom som jag har svårt att förlåta mig själv mm. lite. Alltså att jag har tillåtit honom att förändra mig till en kvinna under det förhållandet. Men jag är ändå glad att idag att jag har börjat hitta tillbaks till en ny version av Tanja. Alltså jag vet ju att jag aldrig kommer bli den samma Tanja som jag var innan honom. Utan jag kommer bli en ny version och bättre version av mig själv
mm.
istället. Så.
Ja, jag har väldigt svårt att acceptera att jag har gått emot mina principer så mycket.
Ja.
Och att jag har accepterat saker som jag inte i min vildaste fantasi någonsin skulle tro att jag mm. skulle kunna acceptera.
Ja, men jag tror att det är därför jag har så svårt att förlåta mig själv. Mm. Alltså just på grund av att jag har accepterat som du säger.
Mm.
Alltså det jag man, har man svikit mig själv.
Barn. Min egen mamma har ju präntat in i mig
ja.
Vad som är rätt och fel.
Mm.
Men man tappar de här gränserna och börjar acceptera mer och mer. Och det är väl det här också liksom att man går över en tröskel.
Mm.
Och sen går man ju över en till.
Mm.
Och en till. Och det är väl kanske ofta den första tröskeln som är svårast.
Mm.
Men sen blir det ju lättare och lättare och lättare.
Ja.
Och man blir ju så normaliserad i det hela.
Ja, för man börjar ju tvivla på sig själv. Jag tror, liksom, tänker jag tillbaka liksom, så var det ju nog tvivlen.
Mm.
Att jag liksom tvivlade på mig, han hade fått mig att tvivla på mig själv. Precis. Och ändå har jag liksom alltid varit en stark kvinna
mm.
som alltså stått upp för mig själv och allting, men liksom när han sådde det här fröet
mm.
som började sakta blomstra i mig liksom med tvivel, det var det som var jättesvårt och liksom, då var jag fast
mm.
för det fanns det här fröet inom mig.
Precis.
Som började blomma sakta men säkert.
Ja, och sen man får höra det här också att du är psyksjuk. Du borde låsas mm. in på psyket.
Mm.
Eller liksom, du är en dålig mamma. Mm. Eller en dålig flickvän, en dålig människa. Alltså mm. till slut börjar man liksom ifrågasätta sig själv också. Att, oj, nu har han sagt det 10 gånger.
Mm.
Det måste ju ligga någonting i det då.
För vet du vad jag gjorde ibland? Alltså jag kunde ringa barnets pappa och fråga. Liksom, mm. Är jag omöjlig att leva med? Alltså,
du behövde en bekräftelse.
Ja, alltså för att jag tvivlade så mycket. Liksom. Jag var tvungen att... Vem känner... För han är ju fortfarande min, liksom, min bästa vän idag.
Mm.
Så jag kände bara att han känner mig. Han är man. Jag måste ringa och fråga någon. Alltså, för att jag tvivlade så mycket på mig själv. Mm. På grund av hans ord.
Det måste ju ha varit jätteskönt att få den bekräftelsen.
Ja, men när han fick veta det så fick jag bara, ja men han har inte varit ihop med dig liksom på 100 år. istället. Ja, men då satte han i nya tvivel. Alltså, så det var ju liksom konstant kamp med mig själv för att hålla mig flytande ovanför vattenytan när jag levde med honom. Att liksom inte sugas ner i det här svarta hålet som han försökte dra ner mig i. Att det är, alltså det är så svårt att förklara. Alltså,
ja, det är det.
Vad som händer i en.
Men vad starkt av det ändå att våga ta det steget. Och faktiskt, men det måste ju varit någonting i det som kände att, är det verkligen så här liksom?
Mm. Ja, men det var det emellanåt.
Ja, för jag hade ju ingen att bolla med.
Nej.
Förutom mig själv.
Mm. Ja, det vill man ju inte bolla med sig själv, för att man har så mycket tankar. Alltså, ja. Jag kan tänka mig hur...
Där vann ju han väldigt mycket.
Ja.
I det. Så det var ju så otroligt skönt för mig när jag lämnade. Och jag kunde prata med mina vänner och min familj. Och jag kunde få hela tiden den här bekräftelsen.
Mm.
Där jag liksom sa till mamma att, ja men se här vad Anna skrivit, att jag är så aggressiv. Tycker du det?
Ja, men du är den sista som är aggressiv.
Ja, men det var ju det alltså... min mamma sa. Liksom, alltså, du är den minst aggressiva människan jag någonsin har träffat. Liksom.
Och samma... jag håller med din mamma faktiskt.
Jo, men det var så skönt
ja.
Att någon annan sa det. Att man kände att, oj, det kanske inte är mig det är fel på då.
Ja, men tänk dig att du har gått och tvivlat på om du är aggressiv som människa. Bara en sån sak. Alltså, folk som, om de skulle träffa dig, våra lyssnare eller någonting, de skulle också säga samma sak som jag. Du är den minst aggressivaste människan som finns.
Men får man höra det varje dag, år efter år?
Ja, men tänk dig. Alltså, bara ett sånt ord, om du tänker tillbaka. Att du har tvivlat om du är en aggressiv människa.
Jag vet. Samma det här med att när jag bestämde mig för att lämna på riktigt sökte han upp mina barn på skolan och sa att han hade fått en stroke och hade ju bandage runt huvudet. Och skickade en bild på sig själv vilket skulle likna en sjukhusskjorta, men det var en vit gantskjorta som jag hade köpt honom. Alltså så här i efterhand kan man ju skratta åt det. Han skrev, jag har fått en stroke och varit inlagd och allt är ditt fel. Ja. Det sa han ju även till mina barn. Hälsa mamma att jag har haft en stroke. Och det är mammas fel.
Barn.
Ja, det var jättetraumatiskt. Men det jag ville komma till var i alla fall att fortfarande så sa jag till min mamma, men gud, tänk om han har fått en stroke.
Ja.
Och hon liksom Anna höjde rösten till mig och bara, min mamma höjer aldrig rösten.
Nej, det kan jag tänka. Jag har träffat din mamma.
Ja. Hon bara, men det begriper du väl att han inte har. Det är bara för att komma åt dig. Liksom.
Ja.
Och det fick jag bekräftat av polisen. Att det fanns ingen stroke i journalen. Men att man ändå tvivlar.
Ja. Men är det så det konstigt så om du tänker. Om du tänker liksom hur du har levt med honom. Är det så konstigt om du tvivlar?
Nej, det är väl inte det. Men jag tänker det här sunda förnuftet som man har.
Men man har inget sunt förnuft när man lever med dem.
Nej, man har ju inte det.
Det finns inget. Det där sunda förnuftet, det har ju liksom flugit iväg för länge sedan.
Ja, det är därför jag uppmanar alla tjejer och kvinnor att prata med någon.
Ja, prata med någon.
Någon, alltså det spelar ingen roll vem det är.
Ja.
Men någon, för då kommer du få en annan bild av situationen. Mm. Går man med dig själv, man blir galen till slut.
Åh gud, ja. Alltså man blir ju galen i sitt eget huvud.
Det blir man.
Till sist.
Man dör inombords.
Ja, men det är som jag sa, liksom, det är som ett litet djur som äter upp en sakta men säkert.
Ja, men det var därför jag tyckte det var så starkt när du sa det, att man blir rädd när man ser tillbaka.
Ja, man blir ju det.
Man blir rädd för sig själv.
Ja. Alltså att man har stått ut med allt det här. Men framförallt också, liksom, hur fan har man klarat det? Alltså hur har du...
Och till vilket pris?
Ja, orkat. Genom allting. Det är alltså... Det går ju inte att sätta ord på det.
Nej, det gör det inte. Och sen säger de att man är inte lojal och man är inte kärleksfull. Och, alltså man har gjort allt för den människan.
Vad har de gjort för oss?
Ja.
Vad har de gjort för oss? Om du tänker, vad har han gjort för dig?
Nej, det är... det är ju inte mycket positivt när man tänker tillbaka.
Nej.
Men då tyckte man ju det.
Ja. För tänker jag tillbaka, liksom, vad har han gjort för mig? Inte ett jävla piss.
Nej.
Allting har ju handlat om honom i slutändan. Allt har ju handlat i slutändan om honom.
Men där är nog, måste jag nog, där har jag nog inte kommit lika långt
Nej.
Som du. För att där känner jag nog fortfarande. För det, jag har ju alltid fått den här tacksamhetskänslan av honom. Han har ju tryckt upp det i mitt ansikte hela tiden.
Mm.
Kolla vad jag har gjort för dig liksom. Jag har köpt presenter. Jag har lagat mat.
Mm.
Jag har kommit med Alvedon. Alltså, det var aldrig vad jag hade gjort som Nej. Räknades. Utan det var liksom, han var Gud. Mm. Och han gav mig allt. Och ingen annan hade gjort det här för dig.
Mm.
Ingen hade stått ut med dig.
Mm.
Så jag känner fortfarande ganska mycket tacksamhetsskulden.
Men om vi, när du pratar om det där, tänk dig nu istället för att det liksom, tänka liksom att du är tacksam för honom och det här, liksom tänk dig hur mycket människor runt omkring som har fått veta att du har varit våldsutsatt. Hur mycket har inte de hjälpt dig?
Mm. Jo, det är de som har hjälpt mig på riktigt.
Ja, nej men alltså om du tänker liksom, det är där man ska lägga tacksamhetsskulden, om man ska lägga tacksamhetsskuld för det är nytta.
Mm.
Alltså på ett nyttigt sätt än hos honom.
Jo, och sen är också, det är ju en red flag att man trycker upp någons ansikte. Mm. Att jag har gjort det här och det här och det här för dig.
Mm.
För en person som alltså genuint bryr sig om dig skulle aldrig säga.
Aldrig.
Den gör det för att det är självklara saker. Och det försökte jag säga till honom många gånger. Alltså det här är självklara saker du gör. Mm. Som man gör en relation. Mm. Man ger och man tar.
Mm.
Men det
existerar det inte. Nej, för du får inte glömma bort att det var han som var guden.
Precis. Men allt jag har stått ut med, det skulle han aldrig någonsin acceptera om jag gjorde mot honom.
Nej, nej, nej. För det tänkte jag också många gånger liksom, när jag hade väl tagit mig ur och det här. Liksom, att hade jag betett mig som han? Alltså, det, oj, oj, oj.
Han hade ju lämnat för länge sedan.
Ja, eller så hade inte jag levt.
Nej, troligen i sista då.
Ja, som man tänker, nej. Men sen har jag tänkt också det. Jag skulle ju aldrig ens kunna bete mig på det sättet.
Nej.
Jag skulle aldrig bete mig så mot en annan människa som han betedde sig mot mig.
Nej.
Aldrig.
Och dessutom komma undan med det. Jag sa alltid till mitt ex, det måste vara så skönt att vara du.
Jag vet inte vad du är sjuk.
Nej.
Jag har också börjat en mening sådär.
Ja, det kan jag tänka mig faktiskt. Nej, men liksom, jag sa det liksom att det måste vara så otroligt skönt att vara du. Och slippa ta ansvar för någonting. Kunna liksom behandla mig precis hur som helst.
Och komma undan med allt.
Och komma undan med det. Och alltså slippa allt ansvar.
Ja.
Medan jag blir straffad.
Mm.
För allt som jag gör, som du gör och alla andra gör.
Ja.
Men du kommer undan med allt.
Förlåt att jag skrattar, men det är sjukt. För jag har sagt precis samma mening till mitt ex. Ja, men
jag förstår det. Jag förstår alltså. Det.
Men egentligen, det säger ju ganska mycket att vi båda har sagt det.
Jo, verkligen.
Det gör ju det.
Ja. Jag tänkte många gånger, det var fan vad skönt att vara han.
Vad alltså. Enkelt, tänkte enkelt, jag. Ja. Gud, vad enkelt att vara han.
Mm. Du behöver inte ta några konsekvenser för någonting.
Nej, inget ansvar.
Över inget liksom. Dåligt samvete. Nej. Ingenting.
Du kan bara gå liksom lalla runt ditt liv hur du vill.
Precis. Gör vad fuck du vill. Liksom. Ja. Du är kungen här.
Ja, precis.
Mm.
Nej.
Alltså, usch, säger jag.
Ja, och vi båda har sagt det.
Ja.
Alltså det är lite sjukt.
Ja, det är det. Jag får så mycket alltså, flashbacks. Jag kastas rätt tillbaka.
Ja, men det är...
Känner inte du så?
Jo, man åker tillbaka. Men på ett annat sätt, för jag ser mig inte som den här lilla Tanja längre.
Nej, det gör inte jag heller. Men jag får väldigt mycket minnesbilder.
Ja, det får man.
Mycket flashar.
Och den här känslan framförallt som man hade där och då. Mm. Alltså den här...
Fruktansvärda känslan.
Ja, alltså det, liksom helt dränerade känslan överhuvudtaget.
Nej, men jag kommer bara på en sån sak nu som jag faktiskt inte tänkt på flera år. Att... När vi skulle laga mat typ en fredagkväll. Mm. Det här var liksom klassiskt. Du vet, efter en jobbvecka. Vi var barnlediga. Mm. Alltså man såg så mycket fram emot det.
Ja.
Liksom köpt så här god mat och så lagat tillsammans. En kväll tillsammans liksom.
Ja.
Och jag hade på Spotify på högtalaren.
Mm.
Och han bara säger, aha, lyssnar du på den här låten? Usch, det har förstört hela min kväll. Och så kunde han bara gå liksom.
Mm.
Där stod jag.
Ja.
Med allting. Ensam. Och visste inte om han skulle dyka upp igen. Om han skulle höra av sig på flera dagar.
Visste inte om du kunde äta.
Nej. Jag visste ingenting.
För hade du ätit och han hade kommit tillbaka så hade det blivit ett jävla liv.
Precis. Och jag visste inte om jag kunde liksom. Jag kunde inte planera på hela helgen. Mm. För jag visste inte när han skulle dyka upp.
Nej. Men som till exempel när, om vi går tillbaka till det här med musik, så var det ju liksom att han, efter liksom vilken låt jag lyssnade på, så visste han liksom vilket humör han, jag var på, bestämde han. Jaha, du på det humöret. Så jag var ju tvungen att välja mina låtar. Ja du Maria, tycker du att vi har fått med allt? Inte kanske allt, men...
Nej, alltså det finns så mycket mer att säga, helt ärligt. Men tanken var ju att vi ville att folk ska få en liten inblick i alla fall.
Och framförallt när det liksom... som jag tycker är viktigt att påpeka också liksom med det här psykiska misshandeln, att ekonomisk och husdjurs misshandel går också hand i hand. Vilka avsnitt vi kommer släppa också i framtiden här.
Definitivt.
Så att man vet, men det var viktigare att släppa psykisk misshandel först.
Så att folk kanske kan förstå lite hur det fungerar också. Ja. Och processen av det hela.
Precis.
För det, som du säger, det hänger ju ihop väldigt mycket med ekonomiskt och husdjursmisshandel.
Precis.
Och sen nästan tror jag all misshandel börjar med psykisk misshandel.
Ja, men det börjar ju där med kontrollera och liksom allt.
Kanske svartsjuka eller, ja.
Det är inte så att de liksom oftast första slaget kommer först.
Nej.
Utan det har kommit annat innan.
Ja, och någonting jag verkligen, verkligen vill poängtera, det är ju att prata med någon.
Ja.
För att jag visste ju i mitt huvud att om jag berättar det här, hans beteende till mina anhöriga, de kommer tycka att jag är sjuk i huvudet som är kvar med honom. Men jag vill ju inte förlora honom.
Nej, och då kanske de inte behöver prata med sina anhöriga eller sina vänner, utan liksom, man kan ringa till kvinnofridslinjen och prata med dem också.
Absolut.
På 020 50 50 50.
Och i akuta fall ringer ni 112.
Ja.
Och följ oss på Instagram. Och stötta oss gärna på Patreon. Alltså, väldigt gärna. Jättegärna får ni göra det alltså.
Ja, vi behöver det.
Verkligen. Men det är ju Instagram vi hänger mest på. Men vi finns även på TikTok och Facebook. Så får vi tacka för den här veckan.
Tack så mycket.
Ha det gott.
Puss hej.
Puss puss.